السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Det här är lektion 2 i Kitab Zuhud av Imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Vi har kommit fram till kapitel 9. Där säger författaren: Bab fi qawli nabi sallallahu alaihi wa sallam, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. Kapitlet beträffande profetens uttalande sallallahu alaihi wa sallam, om ni visste vad jag visste så skulle ni skratta lite. Och han nämner här hadith Abi Dharr radiyallahu anhu, som berättar från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam att han sa: Inni ara ma la taraun. Jag ser det som ni inte ser. Wa asma'u ma la tasma'un. Och jag hör det som ni inte hör. Attat as-sama' wa haqqa laha an ta'id. Himlen ger ifrån sig ett dundrande ljud, och det har den full rätt att göra. För varenda litet avstånd av fyra fingrar finns det änglar eller en ängel som gör sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Om ni visste vad jag visste så skulle ni skratta mindre och gråta mera. Och ni skulle inte heller njuta av era kvinnor på sängen, utan ni skulle gå ut på ödemarken och ödmjuka er inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så säger Abu Dharr: jag önskar att jag vore ett träd som huggs ner. I denna hadith så säger profeten Muhammad alaihissalatu wassalam att himlen, eller han säger först: jag ser det som ni inte ser och jag hör det som ni inte hör. Jag ser det ni inte ser och jag hör det som ni inte hör. För att profeten alaihissalam fick uppenbarelse. Allah subhanahu wa ta'ala visade honom saker som han inte har visat till andra människor. Och ett tydligt bevis på detta också är en dag när profeten Muhammad alaihissalam stod och gjorde salat. Och det här var en speciell bön. Det var bönen för sol eller månförmörkelse, kusuf. Och då såg sahaba hur profeten Muhammad alaihissalam i salat sträckte fram handen för att ta någonting, fast de såg ingenting. Och sen såg de hur han tog ett steg bak, som att han försökte skydda sig från någonting i bönen. Och efter bönen frågade de: varför gjorde du sådär, Rasulullah? Och då så sa han att Allah subhanahu wa ta'ala visade mig paradiset och helvetet. Allah visade mig paradiset och helvetet. Och han sa: jag sträckte mig fram för jag försökte ta en klase vindruvor från paradiset. Och han sa: om jag skulle ha tagit den så skulle den ha räckt så länge som dunja finns. Men alla på dunja skulle kunna äta en klase vindruvor från paradiset. Den skulle aldrig ta slut. Du vet, när du tar en frukt från Jenna, det kommer en ny direkt. Subhanallah. Och när jag tog ett steg bak så fick jag se elden. Och kolla här. Profeten alaihissalam stod, han var imam. Han såg allt detta, men ingen bakom honom såg detta. Så därför sa han: jag ser det som ni inte ser och jag hör det som ni inte hör. Tayyib. Och han sa att himlen ger ifrån sig ett dundrande ljud. Och det har den all rätt att göra. Den är så tung, himlen, med änglar. Varenda ett litet avstånd av fyra fingrar. Så här litet avstånd, ja, ni, vad är det, 7-8 centimeter. Finns det en ängel som gör sujud till Allah. Så tätt in till varandra finns det en ängel som gör sujud till Allah. Subhanallah. Och i vissa hadither att det står änglar. Vissa gör ruku och vissa gör sujud. Hela himlen är full med änglar. Allahu akbar. Och det bevisar också hur otroligt mycket änglar det finns. Hela himlen är full. Varenda litet avstånd finns det en ängel som gör sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. De dyrkar Allah dag och natt utan att tröttas ut. Och vad som också bevisar änglarnas stora antal är hadithen där profeten Muhammed alaihissalam sa att på himlafärden så såg jag Bayt al-Ma'mur, den heliga moskén i himlen. Och varje dag kommer 70 000 änglar dit och går runt. Men de kommer aldrig tillbaka. Alltså en gång i livet får de gå dit och besöka. 70 000 nya änglar varje dag. Och det här är från att Allah skapade i jorden. Subhanallah. Hur många änglar finns det inte? Och profeten alaihissalam sa att helvetet kommer att dras fram på domedagen. Änglarna kommer dra fram helvetet med 70 000 rep. Och på varje rep är det 70 000 änglar. Det är nästan 5 miljarder änglar som drar fram helvetet. Det finns så otroligt mycket änglar, subhanallah, som bara dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så sa profeten alaihissalam, om ni visste vad jag visste så skulle ni skratta mindre och gråta mer. Om ni visste gärna allvaret av saker och ting. Om ni visste meningen med livet. Om ni visste vad som väntar i graven, domedagen, helvetet, allt detta. Så skulle människan vara väldigt rädd. Profeten sa alaihissalam, ni skulle inte njuta. Ni skulle inte njuta av era kvinnor på sängen. Ni skulle gå ut någonstans utanför stan och bara gråta för Allah subhanahu wa ta'ala och be Allah om förlåtelse. Att han ska rädda er. Subhanallah. Och den här hadithen ska väcka vår uppmärksamhet. Att ta det lugnt. Att inte kanske glömma bort allvaret av nästa liv. Och det nämns också här i nästa hadith att profeten sa samma sak. Om ni visste vad jag visste skulle ni skratta mindre och gråta mer. Och det här sa han en gång när han kom till moskén och sahaba satt och skrattade. Han sa, om ni visste vad jag visste ni skulle skratta mindre och gråta mer. Och då började sahaba och gråta. Subhanallah. Allah al-musta'an. Och sen så sa Abu Dhar, jag önskade att jag vore ett träd som bara huggdes ner. Och det här har berättats från många av salaf att de önskade att de inte hade fötts. De önskade att de glömdes bort. Att de skulle slippa domedagen. För det är så otroligt allvarligt. Och om sahaba sa det här, Abu Dhar och Aisha och så vidare, vad ska vi se? Och de var lovade paradiset. Subhanallah. Allah al-musta'an. Sen nämner författaren i kapitel 10 bab fi man takallama bi kalimatin yudhiku bihi an-nas. Den som pratar med ord för att få folk att skratta. Och han nämner här hadith Abi Huraira radiyallahu anhu där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fi an-nar. I denna hadith så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att en man, en person, talar med ord som han inte anser vara så allvarliga, men de får honom att ramla 70 år i helvetet. Och den här hadithen är generell. Den har inte att göra med bara att skämta, utan generell. Ibland så säger folk någonting som är så allvarligt att han straffas i helvetet i 70 år. Ett enda ord eller en mening. Mycket, mycket allvarligt. Du ser någon, du ser han, en bög. Hon hora. Ett ord som är så allvarligt hos Allah som kanske får dig att kastas i helvetet i 70 år. Men du bryr dig inte, du går vidare, du glömmer bort efter en minut. Men det glöms inte bort hos Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska akta sig för vad man säger. Speciellt om andra människor. Om man säger om ulema, vad man säger och så vidare. Vad man säger om religionen. Man ska vara mycket, mycket försiktig med vad som kommer ut från tungan. Ett enda ord kan få en att falla i helvetet i 70 år. Och det kommer en liknande hadith sen också. I nästa hadith så säger profeten alaihissalam: "Wailun lilladhi yuhaddithu bil hadith liyudhika bihi alqawm fayakdhibu wailun lahu wailun lahu." Wail. Och det betyder straff eller halak, undergång, till den som ljuger för att få folk att skratta. Och så sa han igen, wailahu wailun lahu. Yani må han gå under, må han gå under. Den som skojar eller den som ljuger för att få folk att skratta. Och wail nämns också att det är en dal i helvetet. Yani en dal i helvetet till den som ljuger för att få folk att skratta. Och det här är också något som tyvärr många människor gör. Och det är inte något som är passande för en person som har zuhud i dunya och strävar efter nästa liv. Att man ljuger för att få folk att skratta. Och det mest vanliga exemplet kanske är det som kallas för roliga historier. Och skämt. Och hur många gånger säger man inte så. Man lurar någon så att jag skrattar. Jag skojar bara. Det var bara ett skämt. Och så skrattar folk. Det är inte tillåtet i islam. Du får aldrig någonsin ljuga. Förutom de här undantagen som har nämnts i sharia. Vid vissa enstaka situationer. Men det är inte tillåtet att ljuga för att skoja. Hitta på massa skämt och säga du ska få det här och så vidare. Sen så ger man inte personen och säger att jag skojar. Det är inte tillåtet. Profeten Al-Azam gjorde dua mot den här personen som gör så. Betyder det att det är haram att skoja? Nej, det är halal att skoja. Profeten Al-Azam brukade skoja. Ibland, måttligt. Men då så sa sahaba, ja Rasulullah, du skämtar med oss. Och då så sa han, jo, men jag säger bara det som är sant. Jag skojar, men jag säger bara det som är sant. Yani, om du skojar så ska det vara något som är sant. Du får inte ljuga. Vad var exemplet? Till exempel, en gång profeten Al-Islam skulle ropa på Anas ibn Malik. Och han sa, du med de två öronen, kom hit. Du med de två öronen. Alla har två öron, eller hur? Ett skämt, yani, bara sådär. Eller han kallade den här mannen, en kvinna kom och sa, Rasulullah, kommer en gammal tant som jag att gå in i paradiset? Han sa, nej. Ingen gammal tant går in i paradiset. Och då blev hon lite så där ledsen igen. Så sa han, lugn. Du kommer gå in i Jannah, men du kommer vara ung och vacker. Ingen går in i paradiset som en gammal tant. Ja, det, han skojade, men det var inte att han ljög. Utan man säger det som är sant. Så det är okej, inshallah, att skoja. Men ulema nämner också att skämt ska vara som salt i maten. Det ska inte vara för mycket. Om du har lite mat, du har några, en liten halv tesked salt kanske. Har du för mycket salt förstör du maten. Och samma sak gäller med oss. Vi ska inte skoja för mycket. Hela tiden skoja. För som vi pratade om igår, att för mycket skratt gör att ditt hjärta dör. Du får ett hårt hjärta. Så man kan skoja ibland. Men tyvärr många idag, de tycker om hela tiden skoja. Till och med, a'udhubillah, jag såg på YouTube vissa av de här YouTube-shuyukh som ge föreläsningar på engelska. Det handlar om att vara rolig. Den mest roliga föreläsaren. Och det är fel. När man ska lära sig om islam, ska det vara roligt eller ska det vara nyttigt? Du ska lära dig om aqida, tawhid, Allah. Lära dig om religionen. Det handlar inte om att vem får dig att skratta mest. Det är inte någon stand-up-komiker som ska göra da'wa, eller hur? Så det är någonting man ska akta sig för. Om du ser någon som hela tiden skämtar, då är han inte på samma väg som ulema. Det är inte så de undervisar islam. Alla kulli hal. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Där så säger Abu Huraira att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, min husnil islam il mar tarkuhu ma la ya'ni. I denna hadith så säger profeten alaihi wasallam att från ens person goda islam är att han lämnar det som inte berör honom. Från en persons goda islam är att han lämnar det som inte berör honom. Vad menas med det? En muslim sysselsätter sig med det som gynnar honom. Det som inte gynnar dig, det som inte kommer att ge dig någon nytta i nästa liv, ska du låta bli. Det kan vara uttalanden och det kan vara goda, eller det kan vara gärningar. Det som inte har med det att göra, det som inte gynnar dig, lämna det. Bäst. Det är khalas. Det är inte, jag ska inte göra det. Så vad som bevisar att en människa är en bra muslim, min husnil islam min mar, från en persons goda islam, är att han lämnar det som inte gynnar honom. Det som inte rör honom. Och i dunya, man kan se att vi har saker som gynnar oss, saker som skadar oss och saker som varken gynnar eller skadar. Al-mubahat. Taib. Lägg mycket vikt på de saker som gynnar dig. Profeten al-Islam han sa, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Lägg mycket vikt och betona de saker som gynnar dig. Och sök Allahs hjälp i detta. Så de saker som inte gynnar dig, strunta i dem. Eller hur? Så vi talade om igår att du kommer ångra varenda minut, varenda timme som du inte mindes Allah i det här livet, i paradiset. Så lägg mycket vikt på de saker som gynnar dig. Så från en persons goda islam är att han lägger vikt på de saker som gynnar honom. Och från en persons dåliga islam är att han lägger näsan i blöt och slösar bort sin tid med saker som inte gynnar honom. Och det här kan man också implementeras på att inte lägga sig i folks privatliv. Om det inte berör dig, vissa människor, de är nyfikna. Som hänt i veckan, eller vad heter det? Vad säger han, vad säger hon, vad säger han, vad säger hon? Och rykten, och eller vad händer, och så vidare. Låt folks liv vara. Handlar du må bättre av att inte veta. Kan du hjälpa till, det är en annan sak. Och så vidare. Men att hela tiden bryr sig om skvaller, el-qil wal-qal, är någonting som är klandervärt i islam. Taib. Och profeten al-islam, han förbjöd, eller han ogillade el-qil wal-qal. Yani det här skvallret. Så tänk på detta. Att en muslim lägger vikt på det som gynnar honom i detta liv. Och sen så säger författaren i nästa kapitel, bab fi qillatil kalam, kapitlet om att inte prata för mycket, om att prata lite. Och han nämner här hadith som också då berättas från profeten alaihissalam, att han sa: inna ahadakum la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayuktabullahu lahu biha ridwanahu ila yawmi yalqa. Här så sa profeten alaihissalam att en person kanske talar med ord som gör Allah nöjd. Ord, mening som gör Allah så nöjd. Och han trodde inte att det skulle vara någonting stort. Men Allah skriver att hans ridwan kommer vara över denna människa fram tills den dagen han möter honom. Allah kommer vara nöjd med honom tills den dagen han möter honom. Och en person kanske pratar med ord som gör Allah arg. Och han trodde inte att de var så allvarliga. Och Allah kommer skriva sin vrede på honom tills den dagen han möter honom. Och denna hadith, säger Sheikh Albani, är sahih. Så samma sak här. En person säger ett ord, en mening. Du kanske inte tänker att det är så allvarligt, det är ingenting stort. Men Allah blir så nöjd med det här ordet att han skriver att han är nöjd med dig i dunya, i graven, på domedagen och till paradiset. Ett ord. Och det kan vara någonting som till exempel att försvara sin broder. Någon säger någonting dåligt om en muslim, du säger nej, ittaqillah, så får man inte säga. Du försvarar honom bara, i hans frånvaro. Ett sånt ord kanske gör att Allah azza wa jalla blir nöjd med det. Det är någonting väldigt, väldigt stort. Och så vidare. Du kanske försvarar islam. Någon säger någonting dåligt om islam och du försvarar islam med korrekta ord, visa ord. Och du står upp för sanningen, du är inte rädd för vad folk ska säga. Allah kanske blir nöjd med dig tills du möter honom, subhanallah. Och motsatsen, en person kanske säger ett ord som gör Allah arg. Ett enda ord, en mening. Tills den dagen han möter Allah. Allah är arg med honom i dunya, i graven och så vidare, tills han möter honom. Så man ska vara väldigt försiktig med vad man säger. Och då säger författaren här, kapitlet om att inte prata för mycket. För att det vi säger kommer vi att stå till svars för. Sanaktubu ma qalu. Allah säger, vi kommer skriva ner det de säger. وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Allt vi säger finns det en skrivare som är beredd att skriva ner. Varenda ord som kommer ut från din mun skriver änglarna ner. Höger och vänster sida. Så pass att vissa av salaf sa, när du säger ah, du har ont, uff, då skriver de ner. Han sa ah, han sa uff. Och det kommer på domedagen att visas. Subhanallah. Så vad ska vi säga? Allah al-Mustan. Och därför sa vissa av ulema, som Sheikh Abdul Masih nämner: varför gav Allah människan två öron och en mun? För att vi ska lyssna mer än vad vi pratar. Ha? Vi ska lyssna mer än vad vi pratar. Men idag, mashallah, vi pratar otroligt mycket. Allah al-Mustan. Och profeten al-Islam, man beskrev honom. Man sa, kan är tawil och samt. Ibland var han tyst i långa perioder. Profeten al-Islam var tyst i långa perioder. Varför? För han visste att det vi säger står vi till svars för. Och han sa i en annan hadith, den som tror på Allah och domedagen ska vara tyst eller prata bra. Eller hur? Har du ingenting bra att säga? Var tyst. Du behöver inte snacka hela tiden. Så att man ska vara väldigt försiktig med vad man säger. Och när man väl har sagt någonting, hur många gånger har vi inte ångrat det vi har sagt? Eller hur? Så länge du håller det inom dig, så skällas det. Du står inte till svars här. Men när du har sagt det, då skrivs det ner och du står till svars för det du säger. Så tänk på detta. Att tungan är, som Ulema säger, den minsta kroppsdelen på kroppen nästan. Men också den mest skadliga eller nyttiga kroppsdelen. Tungan kan vara den nyttigaste eller farligaste kroppsdelen. Och därför de nämnde en fin berättelse som jag kom på här. Det sades till Luqman radiyallahu anhu. Luqman, den vise mannen som har fått en sura uppkallad efter sig i Koranen. Han jobbade som tjänare åt en man som sa, gå och slakta ett får och hämta den bästa kroppsdelen på fåret. Det finaste köttet på fåret. Så han gick, slaktade och han hämtade tungan. Dagen efter han sa, slakta och hämta den sämsta kroppsdelen på fåret. Han gick och slakta och hämtade tungan. Han sa, vad håller du på med? Hur kan den vara bäst och sämst? Ja, om du använder den till bra, den är bäst. Du använder den till dåligt, den är sämst. Som han hade. Och därför vissa av sällan sa, det finns ingenting som är mer behov av fängelse än tunga. Än i fängslaren, var försiktig med vad du säger. Allah al-Mustan. Ja. Och sen så säger då författaren i kapitel 13, kapitlet, vad som har nämnts beträffande att det här dunya inte är värt någonting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Att dunya inte är värt någonting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och nu kommer författaren att då nämna några kapitel som är relaterade till zuhud. Yani just det här med att inte vara besatt av dunya, utan att fokusera på nästa liv och paradiset. Första hadithen som då nämns, som berättas från Sahel ibn Sa'd, så säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda, ma saqa kafiran minha shurbata ma." Här så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att om dunya, om hela jorden skulle vara värd en flugas vinge hos Allah, skulle ha värdet av en flugas vinge hos Allah, så skulle Allah inte ge en kafir ett glas vatten att dricka. En hela jorden, allt på jorden, vad är det värt hos Allah? Har den här jorden något stort värde hos Allah? Nej. Den är inte ens värd en flugas vinge. Och låt oss tänka på den här meningen. Skulle du vara beredd att betala 1000 kronor för att köpa en flugas vinge? Skulle du? 10 kronor? 1 krona? Balash? Nej. Eller hur? Äckligt. Då skulle du med en flugas vinge till. Dunya, hela världen hos Allah, är värd ännu mindre. Den har inget värde hos Allah. Allah hatar den här världen. Den är värdelös. Den är förbannad, som vi kommer att nämna sen. Och om dunya skulle vara värt någonting hos Allah, det skulle ha någon slags status hos Allah, så skulle Allah inte ge kuffar ens vatten att dricka. Varför? För kuffar är Allahs fiender. Allah hatar kuffar. Och man ger inte sin fiende någonting som man tycker om. Eller hur? Så om dunya skulle vara värt någonting hos Allah, så skulle han inte ge det till sina fiender. Men när dunya är helt värdelöst, så får de från den här dunya. De får leva och njuta och ha sina pengar och mat och kvinnor och whatever. De får njuta, för det är inte värt någonting hos Allah. Det är värdelöst. Och samma sak, på grund av att dunya är så värdelöst, så kanske Allah inte ger från dunya till sina awliya. Allah ger inte från dunya till vissa muslimer. Han låter dem vara fattiga, trots att han älskar dem så otroligt mycket. För det är inte värt någonting. Varför ska han ge någonting som är värdelöst till dem han älskar? Utan han sparar någonting bättre till dem i nästa liv. Var inte profeten Muhammad alaihissalam den bästa människan som gått på jorden? Var han inte den människan som Allah subhanahu wa ta'ala älskade mest av alla? Eller hur? Var han miljonär? Gav Allah honom massa dunya? Levde han i slott? Badade han i guld? Nej. Men Allah skulle kunna ge honom hur mycket dunya som helst. Men Allah älskade honom och valde till honom någonting bättre. Han valde till honom akhira, paradiset. Och därför finns det en väldigt fin hadith. En gång när profeten al-Islam låg och vilade på en säng. Vad var det för säng han låg på? Det var en säng som var gjord av palmblad. Palmblad på golvet. Och palmbladen de har torkat är väldigt sträva, väldigt hårda. Alltså man får ont. Och när han satte sig upp så såg man märken på kroppen från de här palmbladen. Och Omar kom in och han såg det här. Och han såg att det fanns nästan ingenting i rummet. Han sa, ja Rasulullah, du är bästa skapelsen. Är ni du bästa? Är ni, alla älskar dig. Kolla hur du lever igen. Kolla på kungen i Persien. Kolla på kungen i Europa. De sitter på guld och silver och har troner av siden och allt möjligt. Ja? Och då blev profeten arg. Besviken på Omar att han sa så här. Han sa, yani, tvivlar du ja Omar? Yani, vi är ett folk. De är ett folk som alla har påskyndat deras belöning i dunia. Och de har ingenting i nästa liv. Vi är ett folk som alla har skjutit upp belöningen för till nästa liv. Är du inte nöjd ja Omar? Att de ska få dunia och vi ska få akhira. Och så är jag nöjd. Så dunia är inte någonting. Och när man sa till profeten, yani, varför ska du inte ha dunia och så vidare? Han sa, mali wa dunia. Vad har jag med dunia att göra? Jag är bara som en förbiresande person. Som sätter mig under skuggan på ett träd och fortsätter. Yani, lär sig dunia. Allah måste ha. Så varför ska man vara besatt av det här värdelösa livet? Det här dunia, guld och silver och makt och kvinnor och Allah måste han. Allt är bara några dagar och sen är det slut. I en liknande hadith som också bevisar värdet av den här jorden. Så sa sahaba att vi var en gång på färd. Eller vi gick tillsammans med profeten Muhammad a.s. Och vi gick förbi ett kadaver. Ett lamm. Ett litet får som hade dött. Det var mejta. Ni vet ett dött djur som ligger och det är ruttet. Har ni sett det någon gång? Ruttet, ja, ni massa insekter och flugor. Och någonting som det har dött och det går inte att käka. Så frågade profeten alaihissalam, tror ni att det här lilla lammet är värt någonting hos dess förra ägare? Tror ni de bryr sig om det här lammet? Och då så sa sahaba nej. Det var därför de slängde det. Det är värdelöst, ja, ni kan inte använda det. Och då så sa profeten alaihissalam, dunia är mindre värt hos Allah än vad det här lammet är värt hos de förra ägarna. Subhanallah. Tänk dig om du har ett ruttet kadaver. Du vill inte ens se det, eller hur? Du vill slänga det, bränna det, gräva ner det. Dunia är mindre värt hos Allah än ett ruttet djur. Yani, subhanallah. Någonting som är helt, yani, värdelöst hos Allah subhanahu wa ta'ala. I nästa kapitel så nämner författaren en hadith från Abdullah ibn Sabura som sa att jag hörde Abu Huraira som hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja, ikhwan. Ni måste säga sallallahu alaihi wasallam. Var inte snåla. Vem är snål? Den som inte säger sallallahu alaihi wasallam. Profeten alaihi wasallam han sa, den som hör mitt namn nämnas och inte säger sallallahu alaihi wasallam, han är snål. Snål. Och det finns många, många belöningar i att säga sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wasalam, alaihi salam och så vidare. Taib. Så i denna hadith så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma wallah, wa alimun aw muta'allim. Dunya är sannoliken förbannat, mal'una. Den här jorden är förbannad. Och allting på jorden är förbannat. Förutom att minnas Allah. Och det som hör till. Eller en lärd person. Eller en person som försöker att lära sig. Mashallah. Och den hadithen är hasan. Alltså den är godtagbar. I denna hadith så säger profeten alaihissalam. Att dunya är förbannat. Allah har förbannat dunya. Vad menas med att dunya är förbannad? Yani Allah hatar dunya. Dunya är värdelöst. Det finns ingenting gott i detta. Förutom de här fyra sakerna som är bra i dunya. Vilka fyra saker? Att minnas Allah, göra dhikr, läsa Koran, prata om islam. Det här är bra. Eller det som hör till. Vad är det som hör till att minnas Allah? Att lyda Allah, att göra salat, fasta, göra bra saker. Det är också något som alla tycker om i det här livet. Eller en person som är alim, som är lärd. En sheikh, en alim. Eller en person som försöker att lära sig islam. De här är undantag. De här tycker alla om. Resten på jorden är värdelös. Subhanallah. Och det här bevisar att man ska lägga fokus på de här sakerna. Att minnas Allah, att dyrka Allah och göra det som Allah tycker om. Och försöka att lära sig. Vi är inte ulema, men inshallah vi kan vara för de andra som försöker lära sig. Och den här hadithen bevisar också dygden av att söka kunskap. De bästa av människor är ulema. De är profeternas arvtagare. Och sen kommer studenterna som försöker att lära sig. Som är på vägen till att bli ulema. Och det här är någonting som jag uppmanar alla mina bröder till och systrar. Att man strävar efter att lära sig islam. Att vara en talib al-ilm. Att lära sig islam. Wallahi, det är från det bästa man kan göra. Profeten al-Islam, han sa att den som söker kunskap, Allah kommer att göra vägen till paradiset lätt för honom. Vill ni till paradiset? Vägen till paradiset kan vara svår. Men när blir den lätt? När du börjar söka kunskap. Lära dig om aqida, tawhid, och fiqh och akhlaq, allting. Vägen till Jannah blir lätt. Och änglarna lägger ut sina vingar för att de är så nöjda med det du gör. När du går för att söka kunskap. Subhanallah. Så att söka islamisk kunskap är från det bästa som finns. Allah kommer att höja dig i detta liv och i nästa liv. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah höjer dem av er i nivåer som har kunskap och iman. Så man ska söka kunskap. Och behovet är väldigt stort. Idag du pratar med muslimer. Wallah, är många, de är så okunniga. De vet inte ens kanske meningen med livet. De vet inte att de gör saker som är kirk, som är största synden. De vet inte vad tawhid är. De vet inte vad Allahs rättigheter är. De vet inte vem profeten Muhammed är, alaihissalam. Vad är hans rättigheter? De kanske är beredda att gå ut och demonstrera, men fråga dem. Vad betyder Muhammed Rasulullah? Vad innebär det här ordet? Ja? Vad innebär det att tro på profeten, att lyda profeten alaihissalam, att respektera honom och så vidare? Han har rättighet. Känner ni till hans sira? Känner ni till sahaba och så vidare? Är ni, folk är i ett sånt stort behov av kunskap. Och profeten Muhammed alaihissalam berättade att från domedagens tecken är att muslimerna kommer att bli förnedrade. De kommer bli förnedrade. Vi kommer vara många, men vi kommer att bli utnyttjade och förnedrade. Och han sa, den här förnedringen kommer inte gå bort tills det att ni går tillbaka till religionen. Hur kan vi gå tillbaka till religionen när vi inte vet vad den är? Religionen? Hur vet du vad religionen är? Genom kunskap. Eller hur? Vad säger islam om det här, det här, det här, det här? Jalla, vi går tillbaka till det här. Vi lämnar kultur och tradition och bid'a och allting. Och vi går tillbaka till religionen. Det kräver kunskap. Så vägen till att muslimerna ska få ära är genom kunskap först och främst. Så jätteviktigt att vi alla lägger fokus på att söka kunskap. Och alhamdulillah, idag är det väldigt lätt att söka kunskap. Det finns föreläsningar här ibland. Det finns föreläsningar på internet, live. Det finns inspelade föreläsningar. Det finns böcker. Och det är så lätt. Du kan bara googla korrekta hemsidor självklart. Och hitta svaren. Det finns så mycket kunskap att söka. Men ändå ser vi att folk inte bryr sig. Folk orkar inte sitta och läsa en bok en halvtimme. De är upptagna med Facebook, mobilen, Twitter, jag vet inte vad, PlayStation. Ja. Så subhanallah, ja, ikhwan, ja, ni sök kunskap så får ni inshallah ära i detta liv och i nästa liv. Ja. Sen så nämner författaren i nästa kapitel som är relaterat till tidigare att det har berättats från Mustawrid radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Med dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadakum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarja." Bima da yarja? I denna hadith så säger profeten a.s.w. att liknelsen av dunya, den här jorden, med nästa liv, är som att ni doppar fingret i havet. Det som stannar kvar på fingret, det är dunya. Och havet är akhira. Subhanallah. Vilken liknelse. Om du vill förstå hur mycket det här livet är värt jämfört med nästa liv. Och när vi säger det här livet, då menar vi allt som finns på hela jorden. Allt guld och silver och diamanter, allting man kan tänka sig som man vill ha. Jämför det med belöningen i nästa liv i paradiset. Allt på hela jorden, det är som att du jämför havet. Liknelsen av havet. Och jag säger, inte en sjö, inte en vattenpöl, inte en flod, havet. Eller bahr. Taib. Och ni vet alla hur stort havet är ibland. Det kan vara tusentals meter djupt och så vidare. Gå till havet och stoppa ner fingret. Taib. Akhira, paradiset, är havet. Så mycket finns där. Dunja, allt på dunja, det är det lilla vattnet som fastnar på fingret. Är det någonting? Ja? Har havet minskat? När du stoppar ner fingret och tar upp det. Har havet minskat? Nej. Och även om du har minskat 3 droppar, det här fylls på. För att, varför? Det som Allah har tar aldrig slut. Men allting fylls på hela tiden. Så subhanallah, det här livet jämfört med nästa liv är ingenting. Subhanallah, ingenting. Och vad som också bevisar detta är flera andra hadither. Där profeten alaihissalam i Bukhari, han sa att avståndet av en liten piska, 1 eller 2 meter i paradiset, är bättre än allt som finns på jorden. Du har 1 kvadratmeter i Jannah, är bättre än att du äger hela jorden. Och han sa också en annan gång, kvinnans sjal, hennes scarf i paradiset, är bättre än allt som finns på hela jorden. Allt, en liten skal, en sjal, är bättre än allt som finns på hela jorden. Subhanallah. Och vad som också får oss att förstå detta är haditherna om den sista mannen som går in i Jannah. Ni har hört dem, eller? Det finns i Sahih Muslim och det finns andra riwaya också. I slutet på de haditherna, och det var profeten Musa alaihi salam som frågade Allah. Han sa, ja Allah, vem är den sista mannen som går in i Jannah? Eller vem får den minsta platsen i Jannah? Vi säger inte sämsta platsen, för det finns ingenting dåligt i Jannah. Vem får den minsta platsen i Jannah? Och då så säger Allah, det är en man som kommer in då Allah har gått in. Och det sägs till honom, ta din plats. Och mannen får för sig att paradiset är fullt. Och då säger Allah till honom, skulle du vara nöjd om du fick lika mycket som en kung i dunja? Ett kungarike i dunja. Skulle du vara nöjd? Då säger mannen, jag är nöjd. Och då säger Allah, du får lika mycket. Och lika mycket, och lika mycket, och lika mycket. 50 gången, då säger mannen, jag är nöjd. Radito, jag är nöjd. Och då säger Allah, du får detta gånger 10. 50 kungariken. Och du får önska vad du vill. Och den här mannen blir så glad att han tror att han har den bästa platsen i Jannah. Fast han har den sista platsen i Jannah. Subhanallah. Som 50 kungariken. Och i en annan hadith så sa profeten alaihi salam, som 10 stycken dunja. Sista platsen i Jannah, som 10 stycken dunja. Inte 10 planeter, utan ytan av jorden 10 gånger. Utan hav också. Bara mark. 10 stycken jordklot, ja, som dunja 10 gånger. Och han får önska vad han vill. Och i vissa hadither som Sheikh Albani säger i Hassan, att Allah säger önska. Vad vill du ha mer? Och han önskar och önskar och önskar. Och Allah påminner honom, vill du inte ha det här och det här och det här? I 3 dagar står han och önskar. Subhanallah. Och det här är sista mannen i Jannah. Allah musta. Så vad är dunja egentligen? Vad är dunja? Allah musta. Folk är beredda att sälja den där platsen i paradiset för någonting värdelöst. Att tjäna 2-3 tusen i månaden extra. Att lura sin broder. Att lämna bönen. Och göra massa haram saker. För att få lite från dunja. Vad är shilfaida? Och som vi sa igår. Yani, hur mycket du än kompromissar med religionen. Du får ändå bara det som är skrivet. Så håll fast vid islam. Och inshallah Allah kommer göra dig rik. I hjärtat. Och även om du är fattig i dunja. Du blir inshallah rik i paradiset. Vad som än händer. Allah al-musta'an. I nästa kapitel så säger författaren, bab ma ja'a an-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kapitlet att den här dunja är den troendes fängelse och den icke-troendes paradis.
Och han nämner här hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, som också finns i Sahih Muslim, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." I denna hadith så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att det här, denna jord, är de troendes fängelse och de icke-troendes paradis. Vad menas med denna hadith? Al-mu'min, den sanna muslimen, är i fängelse. Det här är ett fängelse för de troende. Och det är ett paradis för kuffar. Vad menas med hadithen? Om vi tar den här berättelsen som vi tog nyss, om den minsta platsen i paradiset. En person som till exempel ska dit, och han är nu här. Han bor i en liten lägenhet, 70 kvadrat, ja, jobbar och kämpar och så vidare. Om han jämför det han har här med det som är där, det är som att han är i fängelse, eller hur? Är det inte det? Jämför det här lilla du har här med den här platsen du kan få i paradiset. Det är som att du är fängslad. Du är begränsad. Och de nämner också här att i dunya har vi massa skyldigheter. Du måste be 5 gånger om dagen, du måste fasta ramadan, och du får inte göra massa saker som är haram och så vidare. Allt det här slipper du i nästa liv. Du behöver inte göra någonting. Bara njuta. Subhanallah. Så att det är lite som att man är fängslad i det här livet. Om du jämför det här livet med nästa liv. Taib. Medans el-kafir, icke-muslimen, du jämför det här livet med helvetet. När han dör så börjar hans helvete. I graven, på domedagen straffas han, och sen brinner han i helvetet i all evighet. Om han tänker tillbaka till dunya, wallah, det var ett paradis för honom. Eller hur? Jämfört med helvetet. Att han var fri och han straffades inte, han hade hälsa och han fick mat och så vidare. Istället för att dricka kokande vatten som gör att magen exploderar. Så fort han lyfter skålen mot huvudet så ramlar huden bort av värmen som kommer från det här el-muhl, det här kokande vattnet, hamim, a'udhu billah. Elden svartare än kära, 69 gånger varmare än våran eld. Kedjor av eld och bojor av eld kring nacken, kläder av eld, lager av eld över varandra. La yukhaffafu, aldrig kommer deras straff att minska. Dhuqu falan nazidakum illa adaba. Straffet blir bara värre och värre och värre. Subhanallah. Så det här är jannah för honom jämfört med vad som väntar i nästa liv. Så vi är nu i fängelse, ikhwan. Och vad ska vi göra? En person som är i fängelse och ska mucka, han ska gå ut från fängelset. Han har någon månad kvar. Ska han börja bygga sitt slott och sitt imperie i fängelset, eller ska han förbereda sig för den dagen han ska ut? Alla som har intellekt förbereder sig för den dagen de ska ut från fängelse. Och samma sak vi. Vi är bara här förbiresande. En kort tid vi är fängslade och sen ska vi inshallah befrias. Så låt oss förbereda vårt riktiga hem som är paradiset. Och inte det här tillfälliga hemmet. Och som det har berättats från Isa al-Islam, profeten Jesus. Han sa att det här livet är som en bro. Du är på väg någonstans. Du ska nå en destination. Vad händer om han är på väg och på sin resa och han börjar bygga ett slott mitt på bron? Innan han når destinationen. Är han smart eller dum? Han är dum. Och samma sak vi är bara här på en resande väg. Så låt oss lägga fokus på det slutliga målet. I nästa kapitel så säger författaren: "Bab ma ja'a mathal ad-dunya mathal arba'i nafar." Liknelsen av dunya är som liknelsen av 4 stycken personer. Taib. Och i denna hadith så nämner Abu Kabsha al-Anmari radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Det finns 3 saker som jag svär på. Och jag ska berätta en hadith för er som jag vill att ni ska minnas. 1. Aldrig har pengar minskat från sadaqa. Och aldrig har en person förtryckts och sen varit tålmodig förutom att Allah har ökat honom i ära. Och aldrig har en person börjat tigga, öppnat dörren till tiggeri förutom att Allah har öppnat dörren till fattigdom för honom. Eller så sa sahabin någonting i stil med detta, berättade profeten. Och sen så sa han, och jag ska berätta för någonting för er som jag vill att ni ska minnas. Han sa, dunya kan liknas vid fyra personer. Yani folk i det här livet kan delas in i fyra olika kategorier. Abd, en tjänare som Allah gav pengar och kunskap. Och han fruktar sin herre med den här kunskapen och de här pengarna. Han håller familjebanden och han vet vilka skyldigheter han har. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ Det här är den bästa av människor. Och en tjänare som Allah gav kunskap men inte gav pengar. Och han har en uppriktig avsikt. Och han säger, om jag hade lika mycket pengar som den första personen så skulle jag göra samma sak som honom. Och då så sa profeten, han har med sin avsikt samma belöning som den första. Och sen en tjänare som Allah gav pengar men inte gav kunskap. Och han slösar bort sina pengar utan kunskap, utan att frukta sin herre eller hålla familjebanden. Och han vet inte vilka skyldigheter han har mot Allah. Det här är från de värsta av människor. Och en tjänare som Allah inte gav pengar och inte gav kunskap. Och han sa, om jag skulle ha lika mycket pengar som den här syndaren som har pengar, så skulle jag göra samma saker som honom. Och då så sa profeten a.s. att de, eller han har med sin avsikt samma synd som den förra mannen. Taib. Och denna hadith är sahih. Och vi ska nu inshallah förklara de meningarna som har nämnts i den här hadithen. Det första stycket av hadithen. Det säger profeten a.s. tre saker som han svär på. Att pengar har all, eller sadaqa har aldrig minskat någons pengar. Och det här är totala motsatsen till det som folk tänker. De tänker, om jag ger sadaqa så har jag mindre pengar, eller hur? Jag har 1000 spänn, jag ger 500 spänn till moskén, jag har bara 500 kvar. Inshallah, det kommer att öka dina pengar. Det kommer att ge baraka i dina pengar som är kvar. Och Allah kommer att ge dig ännu mer tillbaka. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i en hadith Qudsi, Ya bini Adam, anfiq unfiq alik. Människa, son till Adam, spendera, alltså för min skull, så kommer jag att ge till dig. Wa hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. När du gör gott, så får du ingenting annat än gott tillbaka. Så det här är en jätteviktig sak att tänka på. Vill du ha mera pengar, skänk pengar. Totala motsatsen till det man tänker. Många mashallah, de har ett kassaskåp, spara. Vill inte ge någonting. Vill du att kassaskåpet ska fyllas, dela med dig. Skänk till fattiga och behövande. Skänk till dawa-projekt. Skänk till sabilillah. Och inshallah, Allah kommer ge dig ännu mer tillbaka. Och han kommer välsigna de pengarna du har fått. För ibland det kan hända, ja visst, du sparar pengar. Men du får ingen baraka i pengarna. Och Allah kanske till och med ser till att någonting händer där du måste betala alla pengarna. Bilen krockar, någon blir sjuk, operation, bla bla bla. Och du måste ge bort allting. Men vem vet, när du skänker pengar, alla kanske stoppar detta. Så att du får behålla dina pengar. Så alla kulihal, sadaqa, ökar bara din rikedom. Och det finns en väldigt fin hadith, bima'na al-hadith, att Aisha radiallahu anha hade ett lamm. De slaktade ett lamm och de tillagade köttet. Så sa profeten a.s. att hon skulle skänka till fattiga och behövande. Så vad gjorde hon för någonting? Hon gav bort allt kött. Förutom ett ben. En axel, ett ben igen. Allting annat gav hon bort. Och så kom profeten hem alaihi salam. Och han sa, hur mycket har vi kvar av köttet? Och hon sa, vi har bara kvar det här benet. Han sa, nej, vi har kvar allting förutom benet. Okej. Är det inte tvärtom? Jenny, hon gav bort allting förutom ett ben. Och hon sa, vi har kvar bara benet. Han sa, nej, vi har kvar allting förutom benet. Vad menas med det? Allting som du skänkte finns kvar hos Allah. Och det enda som vi har förlorat är det som vi äter. Subhanallah. Så tänk på det. Och profeten al-Islam, han sa, en person skänker en daddel, en tämmer. Och Allah tar emot den med sin höger hand. Och Allah tar bara emot det som är gott. Det måste vara halal. Och Allah låter den växa i belöningen tills den blir stor som berget av Uhud. Har ni sett Jebel Uhud i Medina? Jag tror det var nästan 10 km långt och 100 meter högt. Och sen under jorden också. Så mycket hasanat kan en daddel bli hos Allah. Subhanallah. Så tänk på det här att skänka. Även om det är lite så måste man skänka och dela med sig. Och sen så säger profeten Al-Islam att aldrig har en person förlåtit och haft tålamod förutom att Allah har ökat honom i ära. Och det nämndes i Sahih Muslim liknande hadith att när en människa förlåter och överser så ökar Allah bara honom i ära. Och här nämndes sabr. Om du har sabr, när du blir förtryckt kommer Allah att öka dig i ära. Så det är också en väldigt fin egenskap att någon kanske gör fel mot dig men du säger jag förlåter dig för Allahs skull. Och det är också motsatsen. Folk tänker om jag säger jag förlåter dig, jag är tuntig, jag är låg, jag visar att jag är svag. Jag ska vara stark, jag ska hämnas, jag ska aldrig säga förlåt. Nej. Till och med han gjorde fel mot dig, så jag förlåter dig. Wallahi, Allah kommer att ära dig. Tänk på det. Och det är också viktigt. Och folk ibland, de är järniga, de är hårda. Idag var det någon som ringde och frågade någon sån här fråga. Och jag har problem med släkten och bla bla bla. Jag sa snälla, även om de har gjort fel mot dig, förlåt dem. Säg jag förlåter dig. Hallas, börja om på nytt. Och inshallah, Allah kommer att förlåta dig. Vad säger Allah i surat an-Nur? وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Förlåt och överser. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? När du förlåter, Allah kommer förlåta dig. Så vad säger den här personen? Han säger nej. Jag vill att de ska straffas i helvetet på domedagen. Egna släktingar. Jag vill se dem brinna i helvetet. Jag vill ha deras hasanat på domedagen. Det är inte så en muslim ska tänka. En muslim ska vara rahim, han är barmhärtig. Och även om de gjorde fel, kallas jag förlåter dem. Och en annan fejda. Den här versen, förlåt och överse. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? I vilket sammanhang sa Allah den här versen? Och till vem sa Allah den här versen? Till Abu Bakr. Då hans släkting var för en av dem som hade anklagat Aisha för zina. Är det inte någonting enormt? Katastrofalt? Han sa typ, jag ska inte försörja dig mera och så vidare. Och då säger Allah till Abu Bakr, förlåt och överse. Vill du inte att Allah ska förlåta er? Och då så säger Abu Bakr, jag förlåter. Så folk måste vara igen i barmhärtiga. Och förlåta. Och överse. Och vad tjänar du på att någon brinner i helvetet? Känner du någonting? Kommer du högre upp i Jannah om någon släkting brinner i helvetet? Så att, väldigt bra. Om du förlåter, alla är mer förlåtande. Och sen så sa profeten alaihissalam att aldrig har en person börjat tigga förutom att Allah har öppnat dörren till fattigdom. Man ska undvika att tigga. En person, en muslim, ska vara ärad och klara sig själv. Och man gestagni yughni hilla. Allah, profeten sa, den som klarar sig själv, han är självförsörjande, kommer Allah att försörja. Gå inte och tigg. Och han sa till många av sahaba, fråga aldrig någon om något. Något, ingenting. Och de sa, halas, de gav bay'a, ed, vi ska aldrig fråga någon om någonting. Och de sa till och med, när de satt på sin häst eller kamel och tappade någonting, och hans kompis stod där, han sa inte, kan jag få den? Han gick ner från hästen, tog upp den själv och gick upp. Han vill inte fråga någon om något. Och det här är en ära. Att man klarar sig själv. Så det är någonting fint. Men om man börjar tigga, kan jag få, kan jag få, kan jag få, så kommer man att öppna dörren till fattigdom. Man kommer inte bli mätt. Man kommer känna fattigdom i hjärtat. Och ulema säger självklart, det finns undantag. Om en person är i nöd, han är svält och han håller på att dö, eller han kan inte betala hyran eller någonting sånt, så får han ju fråga. Han är ju berättigad till zakat. Förstår ni? Men vi talar om det här. Är ni överdrivna, överflödiga tiggandet som man inte är i behov av. Och sen så nämnde profeten Al-Islam liknelsen av 4 stycken personer i dunya. Vem var den bästa personen? Det var en person som Allah har gett kunskap och pengar. Han har kunskap och pengar. Och han fruktar Allah med den kunskapen han har. Och spenderar pengarna rätt. Men kunskapen gör att han lyder Allah och sätter pengarna där de ska sättas och spenderar dem fisabilillah. Han är den bästa människan. Taib, den bästa människan hos Allah subhanahu wa ta'ala. på efter honom så kommer en person som Allah har gett kunskap. Han har kunskap om islam, men han är fattig. Vad gör den här personen? Han tänker, om jag hade lika mycket pengar som han som är rik, så skulle jag också skänka pengar till fattiga, behövande, bygga moskéer. Jag skulle också göra bra saker. Han har en god avsikt. Och då så sa profeten alaihissalam, de är lika. Han belönas som den rika mannen på grund av sin avsikt. Subhanallah. Bara att han tänker, om jag hade dessa saker skulle jag också spendera fi sabilillah. De är lika i avsikt. Och sen sa han, den värsta människan, vem är det? Den som har pengar men inte har kunskap. Och han spenderar pengarna på det som är haram. Och han bryter relationen med släkten. Och han fruktar inte Allah och lyder inte Allah. Ingen kunskap, men han har pengar och han slösar pengar. Och det här är tyvärr vanligt hos många som är rika. Och sen kommer sen på fjärde plats. En person som varken har pengar eller kunskap. Men han önskar att han hade lika mycket pengar som syndaren. Så att han kunde göra samma synder. Då så sa profeten att de är lika i sin synd. Han belönas eller straffas på grund av sin dåliga avsikt. Subhanallah. Och den här hadithen bevisar hur viktigt det är att ha en god avsikt. Att du kanske inte kan göra någonting, men du kan belönas som de som gör det. När det var jihad fi sabilillah, så kom vissa av sahaba och de säger, Rasulullah, vi har ingenting. Vi har inga djur att rida på, vi har inga vapen och så vidare. Så han kunde inte hjälpa dem. Och vad gjorde de? De gick därifrån och grät. Deras ögon, som alla nämner i surat Tauba. Deras ögon rann av tårar. För att de inte kunde gå ut och kriga fi sabilillah. Och i alla fall så säger profeten alaihissalam till sahaben när de var ute på slaget, på väg. Han säger, det finns folk som är Medina. De var, hölls tillbaka på grund av ursäkter, men de är med oss. Varenda dal vi går förbi, varenda väg vi går förbi, så är de med oss. Ger ni belöning? För de hade nia. De ville, om de kunde skulle de gå. Men de kunde inte. Så de belönas för deras goda avsikt. Så det här bevisar vikten av att ha en god avsikt. Och faran av att ha en dålig avsikt. Att man önskar att man kunde synda. Man önskar att man kunde vara någon slags knarkkung och maffiakung, eller hur? Och äga hela Malmö och förorterna och allting. Och bara... Då får du samma synd som den som gör det. Som han alla. Så det är väldigt, väldigt farligt det här med avsikt. Att ha fel avsikt. Och här kommer en fråga. Det här med synder. Är det inte så att man belönas om man lämnar en synd? Är det inte så? Alltså om man låter bli att göra en synd så belönas man. De lärde nämner att man kan dela in i tre kategorier. Den som lämnar en synd för Allahs skull, han ska synda och sen säger han, astaghfirullah, det här är haram. Jag är rädd för Allah, jag låter bli. Han belönas. Taib. Den som lämnar synden för Allahs skull belönas. Två. Den som lämnar en synd för att han inte kunde göra den. Han vill göra den och han försökte göra den, men kunde inte göra den. Belönas han eller straffas han? Får han hasanat eller sayyat? Sayyat. Han får synder. Och här är ett bevis. Hade den här mannen bara möjlighet skulle han också synda. Men han hade inga pengar. Och ett annat bevis på den här principen är hadithen där profeten alaihissalam, han sa om två muslimer möter varandra med sina svärd. De börjar slåss mot varandra. Så är både den som dödar och den som dödas i helvetet. Den som blir dödad av den andra är i helvetet. Och då så sa sahaba, ya Rasulullah, vi förstår att han som har dödat muslimen är i helvetet. Men varför är han som har dödats i helvetet? För då så sa profeten alaihissalam, han var lika mån om att döda den andra. Det var bara att han hindrades. Den andra dödade honom först. Så han straffas i helvetet för sin onda avsikt. Att han försökte döda en muslim. Det här ska man akta sig för. Så till exempel en person tänker, jag ska ut och festa. Så gå på klubben. Och när han kommer fram till dörrvakten så säger han legitimation. Ja, jag glömde lägga hemma. Så går han hem. Får han belöning? Eller får han synd? Ja? Vad säger du på den här principen? Synd. För han lämnade inte synden för Allahs skull. Om han på väg hem kollar i fickan och hittar lägget, vad gör han? Han går tillbaka, eller hur? Kallas. Han får synd. Men om han går till klubben och sen på vägen dit, staffrullah, vad ska jag göra? Haram. Jag går hem istället. Jag tobar, det går inte. Han får mashallah belöning. Den tredje kategorin, och det här nämner Ibn Kathir, personen som lämnar en synd som han inte ens vill göra. Till exempel, idag mashallah, ingen här drack alkohol. Belönas vi för att vi inte har druckit alkohol? Nej. För att vi har inte ens tänkt tanken att dricka alkohol. Den finns inte ens i våra tankar. Vi har lämnat massor med synder, men vi har inte ens tänkt att göra den här synden. Så det är varken för oss eller mot oss. Men generellt, inshallah, muslimen belönar sig för sitt goda levnadssätt. Så denna hadith bevisar då vikten av att ha goda avsikter. Och den bevisar också dygden av kunskap igen. Vem var den bästa människan? Den som har kunskap och pengar. Och sen den som har kunskapen, inte pengar. Och båda styrs av den kunskapen de har i att lyda Allah. Så kunskapen om islam leder dig på rätt väg. Som vi sa, den underlättar för dig vägen till paradiset. Många människor idag, de går vilse, höger och vänster. Shaitan lockar dem bort. Som profeten sa, den här, alaihi salam, det här är Allahs raka väg. Han gjorde ett rakt streck i marken. Och så gjorde han små streck till höger och vänster. Och han sa, det här är subul, de små vägarna. Och på varje liten väg finns det en shaitan som kallar människan bort från den raka vägen. Alltså kallar folk till helvetet. Och så är det här också. Vi går i det här livet, sirat al-mustaqim, islam, den raka vägen, medelvägen. Men det finns små vägar till höger och vänster. Lustar, synder, bid'a och massa sekter och grupper och saker. Vad är det som räddar dig från att falla in i de här sakerna? Kunskap. Allah först och främst är den som, han som håller dig på rätt väg. Men också kunskapen. Du vet, nej, det här är fel, det här är bid'a, det här är haram. Det här är inte enligt med islam. Och du lämnar de här sakerna. Men den som är okunnig, han faller lätt in i de här grupperna. Och därför nämner vissa av salaf att shaitan har lättare att vilseleda 10 stycken eller 10 000 okunniga människor än en alim. Han är väldigt svårt att vilseleda den som är alim, den som har kunskap. Men folk som är okunniga, han vilseleder dem till höger och vänster. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att välsigna oss i det här livet och att förlåta oss för våra synder och att ge oss paradiset och inte göra dunya till vårt viktigaste mål utan att göra jannah till vårt mål och att förlåta oss för våra synder. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.